Det är gott att få predika faktiskt, måste jag få lov att säga. Jag gläds mycket åt det. Och en del kanske funderar över hur det inte kommer sig att jag vill göra det. Och då är det väl lite som så att ibland har jag fått höra någon som har sagt till mig, ibland tyvärr alldeles för sällan, men ibland har jag fått höra det att du pratar ofta om Gud. Och jag skulle vilja att jag gjorde det ännu mer. Och jag tycker vi borde göra det ännu mer också. För det står ju också att det hjärtat är fullt av det talar munnen. Så när jag pratar om annat, då är det, ja. Så jag borde prata mer om Gud. Och sen kan man ju då fundera på, det är ju så att jag väljer att predika. Jag har sagt det förut, men jag säger det även idag igen. För det finns några som kanske inte vet om att vad det är som gör att jag väljer att predika. Men det, jag är ju uppvuxen i ett kristet hem, ett varmt kristet hem. Och när jag var någonstans mitt i livet så kände jag det att det fanns saker och ting som inte stämde i mitt liv. Jag byggde mitt liv på något som inte var fast mark. Och så fick jag omvärdera mitt liv. Och jag började läsa Bibeln och jag började be. Och jag upptäckte att klippan Kristus Jesus är den fasta grunden att stå på. Och att jag hade stått lite för mycket på sand. Och sen fick jag genom hans nåd stå på hans klippa. Det är ingenting som har med min prestation att göra. Och det är ju så också, de som känner mig, de vet ju att jag är kanske inte så bra på att läsa och såna här saker. Men jag gör vad jag kan för att läsa på lite inför en predikan i alla fall. Men det var lite om varför jag väljer att predika. Det är för att jag upplevde Jesus så starkt i mitt liv. Och så kan jag säga det också här nu lite grann, att inför predikan så för lite sen så pratade jag med Roland Olausson, vår gamla pastor. Han ringer ibland och då levererar han ett par bibelord. Och det är ju så hos honom att det hjärtat är fullt av det talar munnen. Så det är inte mycket annat han pratar om än om sin tro. För han har fyllt sitt hjärta med Jesus. Men så får han det också till mig. Jag har hört att du har börjat predika, sa han. Och det är väl kanske lite börjat, kanske lite gör det någon gång om året. Men så frågade han, hur är det? Och då sa jag det att ja, det är både jobbigt och härligt, sa jag. Ja, sa han, jag har predikat varje söndag och det var det värsta och det bästa jag visste, sa han. Och så är det lite grann faktiskt, för det är ju så här att man måste ju ändå läsa på i Guds ordet då ju. Och Guds ord gör ju någonting med en, den prövar en också. Så att det är ju en prövning för en själv också. Och det är också, man kan se nåden. Och då blir det ju det bästa. Så Guds prövning kan vara jobbig och svår. Men Guds nåd är underbar. Så är det. Jag vet att jag vid tidigare tillfälle talade lite grann om hjärtats tro. Och varför Bibeln ofta använder sig av hjärtat som symbolspråk. Vi vet ju det att man kan ju inte tro med sitt hjärta det som är här bumpa, om man säger så, va? Utan det är ju givetvis en symbolspråk för någonting. Och hjärtat är ju en muskel, som vi vet, som jobbar hela tiden. Man kan säga att det är en kraft i en som hela tiden arbetar. Och det kan jag inte styra. Om jag springer i en uppförsbacke så kommer den jobba mer. Så kämpar jag så jobbar den kraften mer. Vilar jag så jobbar den kraften mindre. Men det är en kraft i mig. Och det är därför som Bibeln alltid använder detta med hjärtats tro. Som ett symboliskt språk. För det finns någonting i oss. En kraft inom oss som gör att vi lever på ett visst sätt, vi gör på ett visst sätt, vi söker vissa saker. Och när Gud skapade Adam och Eva så skapade han dem med en fri vilja. Men det var också då de levde, Gud såg att det var gott. Och det var för att den här fria viljan som de hade, den harmoniserade med Guds vilja. Och därför var det också ett paradis för dem. Så människan som var skapad till Guds avbild. Och att vara skapad till Guds avbild, det är egentligen att den här inre djupa längtan i oss har harmoniserat med Guds vilja och Guds längtan. Det är inte Guds längtan, alltså om man förstår, så att det är liksom Guds avbild som speglar sig i människan där. Men den var ju som sagt var fri. Så att djävulen kunde lura och locka människorna med att de kunde få bli som Gud istället. Istället för att vara en avbild. Alltså istället för att deras, min vilja skulle vara i harmoni med Guds vilja. En spegelbild av Guds vilja. Så kunde jag få en egen vilja. Och sen blev det synd i människornas liv. För det är klart att där föds ju egoismen. Den fanns ju inte innan. Så att det här är en kraft. Det som Gud har skapat oss till att vara en spegelbild av honom. Och det som människan ville vara själva. Och Jesus han säger ju det att vi måste födas på nytt. Och födas av Gud. Det måste ske någonting nytt i oss igen. För att det ska återupprättas. Och Paulus han använder då detta att det är den andliga människan och det är den kötsliga människan i oss. Och att det kan bli en kamp däremellan ibland. Och det är därför han säger att vi måste korsfästa vårt kött varje dag. Och den som inte tror kanske inte har den kampen. För den har ju bara en vilja. Men den som har omvänt sig till Gud och vill leva med honom kommer alltid ha det här. Den pånyttfödda människan och den kötsliga människan. Tills dess vi en dag är hemma. Vi pratade om det här med livets källa är ju temat idag. Och texten har ju varit bland annat om detta. Om att Jesus är ju livets källa och det här ju. Och det är just detta som är den här inre längtan i mig. Vad är det jag törstar efter i mitt liv? Vad är den djupaste längtan i mitt liv egentligen? Det är den som kan leda oss till Jesus. Vi ber bara lite kort nu för det var en liten inledning bara. Tack Herre för att du ska ta hand om den här stunden. Jag ber dig Jesus om att du ska ödmjuka våra hjärtan inför dig och ditt ord. Att du inte ska göra dem hårda här utan att du mjukar upp dem med din heliga ande. Låt ditt rike komma till oss i våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att läsa i andra Timoteusbrevet kapitel 3. Några verser där. 14 till och med 17. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet vilka du har lärt dig. Om du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom din tro, genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. När vi läser bibelordet, då står det här att skriften är utandad av Gud. Känner vi Guds andedräkt när vi läser Bibeln? Är vi så nära Gud när vi läser Bibeln så att vi faktiskt kan känna av hans andedräkt? Jag upplever det så. Jag kan känna det så när jag läser Bibeln. Sen står det ju här då att det är nyttigt till undervisning, till bestraffning står det. Känns ju lite konstigt. För att bestraffning för mig, det är lite grann det här att man får ett straff. Det kan ju vara, man kan ju förknippa det på olika sätt, fängelsestraff eller spöstraff eller någonting annat, eller bli uppkörd på rummet eller någonting sånt här. Men jag ser det mer som en mycket tydlig och skarp tillrättavisning som Guds ord kan ge till oss. Det vill man inte alltid ha när det är den köttsliga människan i oss. Men jag kan säga det att det är många gånger som jag har läst Bibeln då jag känner att jag har fått en mycket tydlig och stark tillrättavisning utav Guds ord i mitt liv för att korrigera mitt liv. Det är omsorg som man ger någon. Det är kärleksfullt att ge någon en tydlig korrigering, en tydlig tillrättavisning. Och syftet var ju då till att man skulle bli rustad för varje god gärning. Syftet var ju då alltså att den här djupa inre kraften i mig som vill dra, som vill fördärva i mitt liv, där djävulen har förstört mycket i våra liv, den kraften vill Gud istället hela så att jag kan göra goda gärningar. Eller gärningar som är i harmoni med hans vilja. Vi vet ju också att Jesus vid ett tillfälle sa, sedan han hade sagt detta, står det i Johannes 20, andades han på den och sade, tag emot helig ande. Så även där så står det att Jesus andades på dem, precis som Guds ordet kan andas på oss. Och vi genom det kan få ta emot helig ande. Nu kommer jag till det bibelordet som jag kände tidigt att det var här ville jag. Det grep tag i mig för ett par veckor sedan och det blev då att då blev det som kommer att få vara lite grann huvudtanken i det hela. Så jag har ju lagt på ett par bibelord extra idag då eftersom att det har kommit till min kännedom att det finns de som inte har varit regelbundet i kyrkan och då behöver man ett par extra bibelord, tycker jag då givetvis. Så att alla ska få tillräckligt mycket med Guds ord med sig hem. Eller andedräkt ifrån Herren. Men jag har valt då att läsa ifrån Laodikea i Uppenbarelseboken. Och en del känner ju till mycket väl då. Och Laodikea, det var den sjunde församlingen som Jesus skickade en hälsning via Johannes till då. Genom Johannes skickade Jesus en hälsning då. Att hur de inte stod till i församlingarna. Och detta har ju en del då sagt att, och det kan mycket väl vara som så också, att just att det var den sjunde församlingen då, att det skulle innebära att det var den församlingen som kommer leva innan Jesus kommer tillbaks. Den kommer vara på jorden innan Jesus kommer tillbaks. En bild av det. Så det kan ha ett sådant profetiskt budskap. Men helt klart var att budskapet var till den församlingen i Laodikea. Och helt klart är att den är till kristenheten i vår värld och till Sverige idag. Och till vår församling här och till mig och till dig. För det är ett budskap till oss allihopa. Så att jag läser då ifrån Uppenbarelseboken om Laodikea. Jag börjar på vers 14 i kapitel 3 där. Och läser en bit. Skriv till församlingens ängel i Laodikea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklandansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisa och tuktar jag. Var därför ivrig och vänd dig om. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon, jag kan säga, Om du hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till dig och hålla måltid med dig. När vi läser den här texten så är det väldigt lätt att man funderar som troende på så här lite. Ja, undrar vem det är som är ljum. De är nog ljumma. Men det är inte riktigt så vi ska ta till oss en tillrättavisning från Herren. Utan det är ju en frågan, hur står det till med min tro? Hur varm är min tro? Det är ju det Herren vi prövar. Vi behöver ödmjuka oss inför det och fundera över det. Hur varm är min tro? Ja, man kan fundera på en sak. Det är, vad betyder Bibeln för mig i min tro? Betyder den ingenting än? Guds andedräkt när han andas på oss? Eller längtar efter att få vara så nära Gud? Vi har ju ibland hänt att vi har stött på någon som vi brukar säga är nyfrälst. Alltså en som precis har tagit emot Jesus i sitt liv. Det är ganska vanligt att den älskar sin bibel och läser sin bibel så mycket den bara kan. Jag minns min ungdom i tonåren där, när det var en del som kom på tro. Jag fick en klasskompis som kom till tro. Vi hade varsin gideonitbibel med oss jämt, en liten sån här. Från skoltiden där. Och vi läste i bussen, överallt, var vi kom åt. Så satt vi och läste och pratade om bibeln. Så var det faktiskt. Så att man kan ganska lätt rannsaka sig själv. Hur viktigt är min tro för mig? Det avgör också hur varm jag är. Hur nära Jesus vill jag vara? I Uppenbarelseboken där då i kapitel 2, där står det också en hälsning till församlingen Efesos. Det är den första församlingen. Där står det så här: men det har jag emot dig. De får först väldigt mycket beröm och godkänt för väldigt mycket, för de gör väldigt mycket bra. Men så står det: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Den här när man har kommit till omvändelse och frälsning. De hade tappat bort den. Det hade Gud emot dem. Och det är klart att om man har övergett sin första kärlek, då har man ju ändå svarnat lite och gått lite mot ljumhet. Det finns fler saker som kan spegla vår temperatur på vår tro, om den är ljum eller varm. Hur ser jag på människor runt omkring mig? Vad har jag för hjärta för människorna runt omkring mig? När vi läser då i Matteus kapitel 9, då står det där bland annat att Jesus, det står där då om att han, när han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan heder. Är det så vi känner när vi möter människor i vår värld idag? Vi ser ju att det är väldigt mycket ondska i vår värld idag. Vi ser också att människor mår väldigt mycket dåligt idag. Vi har den ena rapporten efter den andra att det är faktiskt kris i människors själsliv. Människor har gått vilse. För de har inte haft någon herde. Så det är därför som vi har faktiskt mer svåra sjukdomar i vårt land. På grund utav att vi är vilsna. Vi har ingen herde som leder oss. Vår egen vilja, vår egen kraft och vår egen längtan är det som hela tiden får råda. Men där Guds vilja och där Guds kraft istället får börja på att råda, där kan det få bli helande i människors själsliv. Om det nu var så att Laodikea skulle vara en bild lite grann också till en församling som är innan Jesus kommer tillbaks, så har vi i Matteus kapitel 24, så står det: Och det är det kapitlet där Jesus verkligen beskriver tiden innan hans återkomst. Så att undrar man hur det inte kommer vara i vår värld innan Jesus kommer tillbaka, så kan ni läsa Matteus 24 och 25 där. Så får ni veta hur det inte kommer vara i vår värld då. Men där står det bland annat att kärleken kallnar hos de flesta. Och när kärleken kallnar, då blir det ljumt först, innan det blir kallt. Så det är något Jesus sagt till sig kommer ske. Och då kan man ju undra vad det är för kärlek man tänker på då. Vänskap eller vad det kan vara. Så här. Men det finns lite olika saker där. Jag tror att människor kommer vara mer och mer själviska. Mycket av det som ska föreställa kärlek kommer bara vara ytligt och egentligen inte själva kärlek. Det är skillnad på den kärleken vi kan åstadkomma och den kärleken Gud åstadkomma. När Bibeln talar om kärlek så finns det två olika ord som används. Det ena är eros och det är vår kärlek som vi presterar. Och det andra är agape, det som Gud gör i oss. Och där kan man då förstå då att i Korintherbrevet där när det står om de andliga nådegåvorna, att största av dem är kärleken, då är det agape. Det står där egentligen. Alltså Guds kärlek. Vi blandar ju ofta in och tror att det är vår kärlek. Men vår kärlek kan aldrig vara så stor som Guds kärlek. Så älskade Gud världen att han utgav sin ensamma son. Och kärleken kommer kallna oss de flesta. Och det kommer också handla om att kärleken till Guds ord, det kommer handla om kärleken till Jesus, kommer att kallna. Vi behöver pröva oss inför detta. Är det så att man går från att vara en brinnande troende till att bli ljum, då mister man sitt salt. Saltet mister sin kraft. Ljuset slocknar. Och hur ska man då få det salt igen? Saltet är ju det som motverkar förruttnelse i vår värld. Så vi kan inte bara sucka över det som händer, utan vi måste också låta Jesus får vara så påtaglig i våra liv att det faktiskt påverkar vår omgivning. Nu kommer jag komma in på en liten annan bit här, men jag hoppas det kanske inte hänger ihop jättebra, men lite grann, ni får väl se. Men Lot, han levde ju i Sodom och Gomorra. Han hade ju valt det här som var lite rikt och flottigt, och alltså det som var. Han valde det bästa, ville han gå på. Och där uppstod ju mer och mer synd i detta överflödet som fanns där. Och människor brydde sig mindre och mindre om Gud hela tiden. Känner vi igen det i vårt land lite? Bryr sig mindre och mindre om Gud. Och synden på alla ställen tar plats mer och mer. Men så står det då om Lot, jag läser från andra Petrusbrevet då, kapitel 2, vers 7 och 8. För där står det någonting om Lot som han får med sig. Men han frälste, alltså Gud frälste den rättfärdige Lot, som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem. Och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som det gjorde. Lot var inte ljum inför det som fanns runt omkring honom. Det gjorde ont i honom att se all den synd och plåga och människor som var plågade av detta. Han såg att de var som får utan herde. Och det ska i honom. Ibland kan jag känna så när jag är ute och ser vår värld. Och när jag hör nyheter. När jag hör om skottlossning och narkotikabrott och allt som finns. Alla missbruksproblem som vi har i vår värld och i vårt land. På olika sätt. Som förstör människor, förstör familjer, förstör hem. Det är synden som är orsaken i grund och botten till allt detta. Och den går inte sopa under mattan. Jag har prövat, men det går inte. Man måste öppna sig för Jesus. Vad var det då för synder som fanns i Sodom? I Hesekiel kapitel 16 kan vi läsa, jag är ju inte för syndakataloger, men Bibeln nämner faktiskt ibland synder som synd. Och då är det ju helt okej, men vi ska inte göra några egna syndakataloger. Men det som Bibeln nämner som synd, det ska vi ta till oss av. Och där står det så här, se detta var din syster Sodoms synd. Högmod började med att nämna. Ja, det är ju människans uppror mot Gud. Så är det ju högmod, att inte ödmjuka sig inför Gud. Det var det första som nämns här nu då, om Sodom. Och jag har nämnt det förut, jag tänker nämna det idag igen. För det gör lite ont i mig ibland. För idag så är det som så att det som finns i vårt samhälle idag och som är otroligt etablerat i vårt samhälle idag, det är Pride-rörelsen. Och när jag går in på ett hotell idag, de flesta hotellen har en vimpel vid entrén eller någonting så här, med en Pride-flagga. Och de som jobbar, de har band med, som ska symbolisera Pride. Och det gör lite ont i mig, för jag vet att människor är lite lurade där. Det är inte riktigt vad det ser ut som. Det ser bra ut på ytan. De talar om att det är kärlek. Men det är en kärlek utan Gud. Det är alltså inte Guds agape-kärlek. Och då gör det ont i mig. Ibland blir jag väldigt glad när jag kommer till hotellen. Men det är väldigt, väldigt sällan. För då när jag rotar runt bland lådorna i hotellrummet och kan hitta en Gideonit-bibel. Det var vanligt för på, tror jag, på hotellen. Det var väl nästan alltid att det låg en Gideonit-bibel framme på hotellen. Idag får man rota runt och kanske att det finns en liggandes gömd i någon låda. Men när jag hittar det så blir jag väldigt glad. Men Lots syn på sin omgivning, den var inte nedvärderande. Nej, han kände en sorg över det som fanns. Och han ville nog egentligen göra någonting mer än vad han förmådde. Han ville nog hjälpa människorna att få en gudstro. Vad är det som kan leda oss till en gudstro? Ja, ibland är det faktiskt en kris i våra liv. Så har det varit för väldigt, väldigt många. En sann omvändelse. Och när det handlar om den sista tiden då, så står det även i Matteus 25 när det gäller de jungfrurna där, att alla så somnade de. Stod det. Och när de sen vaknade så var det 5 av dem som hade olja till sina lampor. Och 5 som inte hade någon olja till sina lampor. Och jag skulle säga så här, att lampor kan vara ens tro. Oljan talar om äktheten i tron. Om det är mitt hjärta jag tror med eller inte. Så 5 av dem hade hjärtats tro. Hjärtats, alltså min inre längtan överlämnad till Gud. Det hade de, och det gjorde att när de väl vaknade så hade de, så de kunde få sin tro att brinna. De andra kunde inte få sin tro att brinna. Hur var det då med detta med ljumheten då? Ja, Jesus tillrättavisade oss ju ordentligt där. Han ville inte ha någon ljumhet. Men han säger att han råder oss att köpa guld. Han säger att vi ska köpa guld av honom. Och jag är tvungen, guld står det ju om ofta på Bibeln. Det är det, väldigt mycket om guld och troligen det som står mest om när det gäller ädla metaller, om man säger. Så jag tittade faktiskt i ett uppslagsverk. Vad menar han med detta? Jag råder dig att om mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Ja, i uppslagsverket där då kunde jag finna det att det handlade helt enkelt om att av honom, Jesus, få en innerlig tro, inte en ytlig tro som är på utsidan, utan en tro som är här inuti. Det var det vi ska skaffa oss. Det är som att få en erfarenhet av ett möte med Jesus. En personlig erfarenhet av ett möte och en överlåtelse till Jesus. Då ska vi läsa den sista stället jag ska läsa. Som jag brukar läsa, men som jag inte kommer läsa om jag ska predika någon mer gång. För nu har jag läst den flera gånger. Men den handlar just om detta. Personlig överlåtelse till Jesus. Och det är Lukas kapitel 23, vers 32-43. Då läser jag om de här två brottslingarna som korsfästes ihop med Jesus. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallades huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och det delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sade, andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade, om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas konung. Och nu kommer vi till det här. Vi är faktiskt så att vi är brottslingar allihop inför Gud. Ingen av oss utan synd. Alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och Gud gör ingen skillnad på synd. Han vill bara förlåta all synd. Din och min också. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade, är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Den här brottslingen som hänger så nära in till Jesus, han vill rädda sitt liv. Det är hans målsättning. Han vet om att han är en brottsling, han vet om att han har gjort fel. Men nu ska han komma lindrigt undan. Han vill inte erkänna sin synd. Men den andra tillrättavisade honom och sa, frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sade, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen, jag säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Båda så nära Gud. Du kanske är väldigt nära Gud idag med din synd. Och du kan välja att ödmjuka ditt hjärta eller som den andra brottslingen vara hård i ditt hjärta. Att ödmjuka dig och överlåta dig till Gud och låta han få försona din synd. Helt och hållet. Och Jesus, han vill inget annat än att vi ska ha en varm tro. Och han kan värma vår tro. Vi ber tillsammans som avslutning. Jesus, tack för att du frälser oss. Tack för att vi får komma till dig som vi är. Herre, den synd och den skuld jag bär, den har du förlåtit, Herre. Tack för att du kan förlåta oss var och en. Herre, jag ber dig om att din nåd och din heliga ande ska vara över oss. Så att din vilja får vara vår vilja. Att vi får leva i harmoni med dig. Det kan kosta oss mycket, Herre. Men den som försakar sitt liv, den ska få det, Herre. Men den som vill vinna sitt liv, den ska mista det. Öppna ditt ord för oss, Herre. Amen.
Tack, Magnus. Jag tror att vi alla är oerhört tacksamma över att du vill följa det du känner, att predika ordet. Och jag är övertygad om att Gud har lagt en speciell gåva. Tack, Magnus. Och det vi har lyssnat till idag är ju naturligtvis ett budskap som gäller alla människor. Men jag tror också att det är väldigt riktigt till oss var och en som sitter här idag. Att vi ska verkligen rannsaka våra hjärtan. Ta till oss de bibelord och det Magnus har talat över. Hur har jag det i mitt liv? Vad är det som styr mitt hjärta? Vi ska ha en stund av förbön lite längre fram. Och vi ska sjunga en sång nu tillsammans. Och den handlar ju om den här källan som vi har hört lite grann om. Och där står i andra versen: har du krukan tömt under färden och allt vad du givit ut, och kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut. Och jag måste också påminna om att vi ska ta upp en kollekt, antingen genom att vi lägger den där borta precis vid utgången där, eller om vi gör som många gör, att vi swishar vår gåva när vi sitter där inne i lokalen i serveringen. Eller det går att göra här också. När jag satt och bläddrade lite grann hemma, jag vet inte hur jag hamnade på just det här, men resultatet av vår kärlek, det är ju det som visar sig utåt. Och där stod det så här: att resultatet av vår kärlek och överlåtelse visar sig på olika sätt i kollektboxarna. Och det är ett privilegium mer än en skyldighet. Att vår överlåtelse, vår kärlek till Gud också visar sig i kollektboxarna. Och det får väl vara ett litet kollekttal. Sa jag fel?
Nej, det gjorde du inte. Men jag tappade en sak. Ja, jag kan inte hoppa över den saken. Jag brukar tappa saker och ting och då brukar jag hoppa över det. Det brukar inte göra mig så mycket. Men när det gällde Sodoms synder så missade jag faktiskt de allra viktigaste. Jag vill bara nämna dem också här då. Den rättfärdige mannen som bodde bland dem, just det, stod där, så står det så här: när det gällde synderna då, så var det bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige, står det också. Det begreppet som stor synd. Och det är så att man kan inte vara brinnande i Herren, brinnande i anden, och gå förbi en som är fattig. Det går inte. Är man ljum så går det utmärkt. Så att det är viktigt att vi har med oss den synden också. Att det är en synd att inte tänka på den fattige.